Okej, god kväll och god afton och välkomna till gudstjänst och möte. Och vi ska bege oss alldeles strax till först uppenbarelseboken och sen också en vers här från första Johannes, eller Johannes evangeliet första kapitel. Men jag tänkte vi kunde bara kort be först. Jesus, vi ber att du välsigna de här tankarna som vi framför ikväll. Och Jesus, nu bara lägger vi fram ett önskemål, Herre, att du skulle vara närvarande med din helige ande. Tala till våra hjärtan, upplys oss, Jesus. Och Herre, du vet vad vi funderar på, Jesus. Och det är så underbart att veta att ingenting som vi går igenom är för stort eller för smått. Eller på något sätt utanför din förmåga. Och frågan är bara hur vi relaterar till dig för att kunna få nåd i den situation som vi är och går igenom. Och nu ber vi bara, Jesus, att du verkligen öppnar ditt ord för oss på ett rikt sätt, Herre. I ditt namn. Amen. Uppenbarelseboken 13:8 ska vi börja med. Och jag ska läsa tre stycken versar. Från olika, två är från uppenbarelseboken, en är från Johannes 1:29. Men uppenbarelseboken 13:8. Och där står det på följande sätt. Anledningen till att det tar lite tid för mig att komma dit är för att min bibel håller på att ramla i bitar. Men bli inte rädda för det, för att jag har ett antal flera där hemma. Men 13:8. Det talar först om vilddjuret under vedermödan. Och det står så här att alla jordens invånare kommer att tillbe det. Alla som inte har sitt namn skrivet i livets bok, som tillhör lammet, som är slaktad från världens grundläggning. Och det som vi vill fundera på här, det är att lammet, alltså som syftar på Kristus, eller som är Kristus, inte bara syftar på honom, är slaktat från världens grundläggning. Med andra ord, redan innan någonting fanns skapat, så fanns lammet, så fanns blodet, så fanns försoningen, så fanns Guds plan att friköpa människan. Så att lammet är evigt i Guds ögon. Och sedan Johannes 1:29. Och här handlar det om Johannes döparen, då han är ute i öknen, och sedan en dag så ser han Jesus komma, och då säger han: nästa dag såg han Jesus komma, och han sade: se Guds lam som tar bort världens synd. Tänk på den termen ett ögonblick. Se Guds lam som tar bort världens synd. Så vill jag läsa en vers till, eller tre versar till rättare sagt, från Uppenbarelseboken 5 och versarna 6 till och med 8. Och för er som har varit med flitigt under hösten och vintern, så vet ni att vi har varit i de versarna tidigare också vid något tillfälle. Johannes uppenbarelse 5, versarna 6 till och med 8. Och jag såg mitt för tronen och mitt ibland de fyra väsendena och de äldste ett lamm stå där som såg ut att ha blivit slaktat. Det hade sju horn och sju ögon. De sju ögonen är Guds andar, utsända över hela jorden. Och lammet gick fram och tog bokrullen ur högra handen på honom som satt på tronen. Och när det tog bokrullen föll de fyra väsena och de 24 äldste ner inför lammet. De hade var och en sin harpa och skålar av guld fulla av rökelse, som är de heligas böner. Men jag läste de här tre verserna bara för att vi skulle få ett lite större sammanhang. Men det intressanta är att här ser vi in i framtiden. Och i framtiden så finns lammet där. Och det intressanta är att vi ser lammet ur tre olika perspektiv. Evigheten, dåtid. Och sedan i tiden, här på jorden. Och sedan igen i himmelen, i evigheten. Och jag tänkte lite på hur mycket av det som vi kallar kristendom idag är egentligen en form av sekulär humanism som är uppklätt eller använder ett slags kristet vokabulär. Därför att om inte lammet finns med, om inte Kristus finns med, om inte korset finns med, om inte blodet finns med, om inte dessa eviga sanningar finns med, vad är det då vi har för kristendom? Humanismen, det var en debatt faktiskt på tv alldeles nyligen, jag såg den, inte jag bara hörde talas om det, mellan en humanist och en kristen ledare. Och jag såg den inte, så jag kan inte kommentera mer än det som jag hörde från någon annan. Men personen som såg det sa bara att liksom att det finns en tendens att på något sätt också från kristet håll att tona ner budskapet. Och på något sätt göra det mera mänskligt. Därför att det är just detta som människor tar anstöt av. Det är korset, det är blodet, det är synden. Det är att människan är fallen. Att vi behöver en frälsare. Att vi inte själva kan frälsa oss. Att vi inte själva är goda nog i oss själva. Det är det som gör att människan tar anstöt. Och vi får akta oss för att inte falla in i en kristendom som är sådan. Och jag tänkte på hur den viktigaste frågan som vi kan ställa oss själva som troende, det är att hurdan är Gud? Hur är Gud egentligen? Och det är intressant att tänka på därför att någon säger, ja men spelar det någon roll? Spelar det någon roll liksom hur Gud är? Han är si eller han är så. Det spelar väl ingen roll, därför att han är så fjärran från oss. Han är så högt bort där uppe. Han är så långt borta från oss. Så spelar det någon roll. Men det spelar en väldigt stor roll hur dan Gud är. Därför att det är honom jag ska följa. Det är Jesus Kristus som jag ska följa. Om jag ska vara en lärjunge, om jag ska kunna följa någon och ha förtroende för någon, då måste jag känna deras karaktär. Om det är någonting som vi älskar som kristna, så är det att få undervisning där vi hör hur dan Gud är. Att han är god, att han är en älskande Gud, att han är en nådesfull Gud, att han är en barmhärtig Gud. Det är detta vi behöver höra hela tiden, hela tiden. Därför att det föder i oss ett förtroende för honom, så att vi också vill vandra med honom. Och jag tänker på hur, tänk om Gud skulle vara småsint. Tänk om han skulle vara sådan att han liksom reagerade på ett visst sätt när vi gjorde någonting. Och han ändrade uppfattning om oss. Och han skulle älska oss olika mycket beroende på vad vi gör och inte gör och så vidare. Men Gud är inte sådan. Gud förändras inte. Gud är densamme. Och det står i Hebreerbrevet 11:6. Hebreerbrevet 11 som är trons kapitel. Står att han lönar den som söker honom. Och jag tycker det är en underbar fras. Att den som söker honom lönar han, eller belönar han också. I den bemärkelsen att han vill verkligen visa sig själv. Han låter sig finnas av den som söker honom. Det betyder att Gud på något sätt har dolt sig själv för denna fallna värld. Därför att ibland så säger människor att ja, men om jag bara såg Gud så skulle jag självklart tro. Men är det säkert det? För det står att han låter sig finnas av den som söker honom. Och han lönar den som söker honom. Och så det vi har verkligen någonting för att vi följer honom. Att vi söker hans vilja. Att vi lär oss om vem han är. Hans karaktär och hans natur. Och uppenbarelsen om Guds lamm är det som får oss att gå framåt. Uppenbarelsen om Guds lamm är det som får oss att gå framåt. Och det första jag tänkte på, det är att lammet var slaktat innan världens grund var lagd. Vi läste precis uppenbarelseboken 13:8. Och i Johannes 3:16 så står det att ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son på det att var och en som tror på honom ska ha evigt liv. Och Gud älskade denna värld. Ganska nyligen så kom jag i kontakt med några personer som har en, om vi nu ska uttrycka det i sådana termer, en teologi som går ut på att Gud egentligen hatar alla människor. Men han har utvalt vissa av den anledningen att han vill uppenbara sin makt inför allt skapat. Och jag tänkte på det liksom att vilken Guds syn. Vilken Guds syn. Gud hatar oss egentligen. Men vi ska vara glada om vi har råkat bli utvalda. Men det står inte så, det står ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son på det att var och en som tror. Och jag älskar denna term, var och en som tror. Var och en som tror. Det vill säga att hans försoning var för alla. Det var inte en begränsad försoning. Och lammet var i himmelen. Lammet var i Guds sinne redan innan han framträdde i denna värld. Långt innan den här skapelsen blev till. Långt innan änglarna, långt innan människorna, långt innan någonting annat skapat, så fanns lammet i himmelen. I bemärkelsen att Gud fadern som planerade försoningen, Gud sonen som utförde försoningen och Gud den helige ande som vittnar om denna plan och detta fullbordade verk. Hela treenigheten enades om detta och samlades. Om vi läser Apostlagärningarna 2:23 så ser vi att det står att Gud höll ett rådslut i himmelen med sig själv. Fanns ingen annan att rådgöra med eftersom ingen annan hade blivit skapad. Men Gud själv inom treenigheten höll ett rådslut. Där de tre personerna i treenigheten enades om att de skulle skapa människan. Men att människan skulle få en fri vilja och att den fria viljan skulle användas för att välja bort Gud. Men att Gud inte skulle överge mänskligheten för det utan skulle sätta sin försoningsplan i verket. Att sonen skulle gå in i denna värld. Gud själv skulle bli en människa under en tid. Ta människans synd på sig och dö på korset. Och bli begraven och bli uppstånden. Eller och uppstå igen. Och stiga upp till himmelen och bli sittande på faderns högra sida. Som en förhärligad människa. Och det här, allt detta gjorde Gud och bestämde Gud. Och Gud kan inte förändras. Därför vet vi också att den här planen var fast i himlen. Och därför står det att lammet före tidens begynnelse var också slaktat. Och i första Petrus 1:2 så står det att vi är förutbestämda till evigt liv. Eller helgelse står det, som betyder att bli avskild eller separerad. Och i grundtexten står det, och engelskan fångar också upp det här, så står det enligt hans förkunskap. Och i grekiskan är det ett ord som är prognos, som vi får vårt ord prognos från. Och vad är en prognos? Jo, det är att du gör en bedömning av hur någonting ska bli. Men när Gud gör en bedömning som är allvetande, han gör en bedömning om hur någonting ska bli, då är den 100-procentig. Så han såg och han visste vilka som skulle tro. Vilka som skulle använda sin fria vilja att tro på Jesus Kristus under sitt liv. Alla dem satte han in i Kristus innan tiden begynte. Och det är det som i Efesierbrevet talar om, att vi var förutbestämda före tidens begynnelse. Så långt innan någonting fanns till, i Guds sinne, så var vi alla här idag som har trott på honom i Kristus. I Kristus. Hur många gånger, om ni läser i Efesebrevet och Kolosserbrevet bland annat, står inte denna term i Kristus, i Kristus, i Kristus. Och det är inte någonting som vi är då och då, när vi mår bra och när vi känner för det, utan vi är i Kristus före, eller var i Kristus före tidens begynnelse. Så lammet fanns där. Och det andra jag tänkte på, det var lammet i tiden. I Gamla testamentets tid så slaktades det lamm i Israel och i Jerusalem. Och det var inga små mängder. Alla människor, alla män, alla representanter för en familj, de tog sitt lamm, sitt påskalamm, och de gick till templet. Och det var många, många olika saker som hade med detta att göra, som skulle uppfyllas och fullgöras. Men man tog sitt lamm. Och det här lammet, det var en symbol för någonting som skulle komma. Det var en symbol för att Gud en dag skulle sända sin Messias och befria sitt folk. Och det här lammet, det slaktades som ett ställföreträdande offer för oss. Och det var tusentals och åter tusentals lamm som slaktades i Israel, i historien och i Jerusalem. Och jag tänkte på liksom hur denna dag för Johannes döparen måste ha varit så otroligt fantastisk. När han stod där och visste att Gud hade utvalt honom för att vara förelöparen. Den som skulle visa vägen, bana vägen för Messias. Och nu var den dagen kommen. När han fick säga, se Guds lamm. Och alla människorna visste vad han syftade på, för att alla visste vad påskalammet var. Alla visste vad det här innebar i den kulturen. Och när han sa det, så var det verkligen någonting stort. Och i Lukas 22 och vers 15 så säger Jesus, när han äter påskmåltiden tillsammans med när han äter påskmåltiden tillsammans med lärjungarna, det står att jag har längtat mycket efter denna stund. Jag har längtat mycket efter denna stund. Och vad betyder det? Det betyder att hur kan någon längta efter den här stunden? En stund när han visste att han skulle bli förkastad, förnekad. Han skulle bli hånad, han skulle bli slagen, han skulle bli torterad, han skulle bli korsfäst. Hur kan man längta efter en sådan dag? Men ändå så har han längtat efter detta tillfälle. Därför att i sin kärlek till människorna så visste han att det här var det enda sättet som mänskligheten kunde bli försonad med Gud. Och därför var han redo att göra det. Därför längtade han efter detta. Och han visste att han var påskalammet. Och han visste när han satt där och åt detta tillsammans med lärjungarna, att det här var sista gången som man gjorde det på det här sättet. Inte bara därför att han rent fysiskt personligen skulle dö nu och sedan uppstå naturligtvis. Men också därför att det gamla förbundet var i princip över. Han skulle införa något nytt, och de här lammen som slaktades i tusentals skulle inte längre behöva slaktas. Därför att han hade blivit slaktad en gång för alla. Och blodet var ett betalningsmedel som var istället för oss genom hela gamla testamentet. Och det står i 1 Petrus 1, 18-20 att vi har blivit friköpta, inte med guld och silver, inte med några ädla stenar eller någonting annat värdefullt på denna jorden, utan genom hans blod. Och vilket blod var detta? Jo, i Apostlagärningarna 20 och vers 28 står det att det var Guds eget blod. Ett fullkomligt, perfekt blod som offrades för vår skull i tiden, för att vi skulle kunna bli försonade med Gud. Och han var påskalammet. Han bar fram sig själv. Och vilken förändring i världshistorien som ägde rum. Och jag tänker på det just därför att påsken börjar att dra sig nära. Och det har ingenting med ägg och kycklingar att göra. Jag vet inte ens var de grejerna kommer ifrån. Och vi ska alltid hitta på massa grejer som inte har någonting med Gud att göra. Men det är helt otroligt vilken grej. Påskalammet, han själv var lösningen. Det var han själv som stod där. Och i Johannes 19:30 så säger han att det är fullbordat. Och vi har nämnt det tidigare att ordet för fullbordat är en affärsterm. När man skulle köpa någonting och någonting var fullt ut betalt. Inte bara en handpenning, inte bara en delbetalning, utan fullt ut betalt. Då använder man det här ordet. Och han säger att nu är det fullt ut betalt. Och det var hans blod som var detta betalningsmedel. Så det var lammet i tiden. Och sen för det tredje så har vi lammet i framtiden. Och den här lilla inblicken som Johannes fick i himmelen. Och tänk på den bakgrunden. Johannes, han var på en ö i Medelhavet som heter Patmos. Och det här var en ö dit man förvisade fångar. Han var fängslad, han var torterad. Han var fruktansvärt illa behandlad. Han var mycket gammal, förmodligen i 95-årsåldern, när han skrev Uppenbarelseboken. Men mitt under dessa fruktansvärt svåra omständigheter så öppnar Gud bokstavligen himmelen för honom. Och jag tänkte på det liksom att Guds utrustning står alltid i proportion till vad vi går igenom. Vi säger ibland liksom, nej men det här är alldeles för mycket, jag kan inte bära detta. Men Gud har lovat i 1 Korinthierbrevet 10, 12 och 13 att han ska inte pröva människor över sin förmåga. Och man kan tycka att hur skulle Johannes orka med detta? Men Gud öppnade himlen för honom och han såg lammet i himlen. Och han såg helt plötsligt att denne Jesus som han hade trott på är i högsta grad levande. En förhärligad människa i himlen. Han som var värdig att öppna bokrullen. Äganderätten till den här världen. Denna värld som Adam sålde till Satan. Och därför står det att Satan är denna världens gud i 2 Korinthierbrevet 4:4. Men nu har helt plötsligt rollerna blivit ombytta. Han har köpt tillbaks denna värld. Han har uppfyllt det som den första Adam inte gjorde. Han är den andra Adam som det står om i 1 Korinthierbrevet. Och jag tänker bara på vilken underbar syn. Att se detta, denna förhärligade människa, lammet i himmelen. Och alla människor står där. Var samlade runt honom. Människor från varje stam och folkslag och språk fanns representerade. Och de var alla där och lovsjöng och prisade lammet för hans eviga verk. Och jag sa det alldeles nyligen här, om det var i söndags eller förra torsdagen. Så nämnde jag också om hur allting tyder på, de flesta bibellärare tror, att hans sår kommer att vara färska, om man säger så. Därför att de kommer att vara en påminnelse om vad han gjorde i tiden. Men som en evig upplysning för oss. Så att vi ständigt är påminna om vilket pris han betalade. Och vilken kärlek han har visat oss. Så lammet är värdigt. Lammet är förhärligat. Lammet har besegrat alla fiender. Och ett lamm är ju på något sätt kanske det mest oskyldiga. De flesta djur, jag vet inte, jag har aldrig blivit bitet av ett lamm. Men de flesta djur har ju någon form av förmåga att försvara sig och bli lite grymma. Men ett lamm är nog bland det absolut mest oskyldiga man kan tänka sig. Och det är intressant att Gud har valt att visa sin karaktär genom lammet. Att han är så saktmodig att han faktiskt är som ett lamm. Jesus talar också om sig själv som lejonet av Juda. Och han har också en annan sida. Han har också en sida som vi kommer att se när han återvänder till den här världen som domare. När han återvänder till den här världen för att regera som kung. Men när han var här, då var han lammet. Och som han är representerad i himlen så är han det som ett lamm. Och lammet finns där i framtiden, i all framtid. Men jag tänkte på en fjärde sak, och det är att lammet finns i våra hjärtan. Lammet fanns i Guds sinne i evigheten dåtid. Lammet trädde in i världen. Johannes döparen presenterade honom. Och lammet kommer att finnas i all evighet i himlen. Men samtidigt vet vi att lammet finns i våra hjärtan. Och i Romarbrevet 10:8 står det att ordet är oss nära trons ord. Ordet är oss nära trons ord. Och i Kolosserbrevet 3:16 står det: låt Guds ord bo ibland er rikligen. Och egentligen står det att låt Guds ord bo i er rikligen. Så det talar om hur vi personligen ska göra Guds ord till en del av oss. Och i Psaltaren 40 och vers 8, som sedan står citerat i Hebreerbrevet 10:7, så står det att i bokrullen står det skrivet om mig. Det vill säga att på varje sida i Bibeln så talas det om Kristus. I varje vers så finns Kristus representerad på ett eller annat sätt. Så att lammet finns i våra hjärtan när vi tar till oss Guds ord. Och i Johannes 15:5 så står det att utan mig kan ni inget göra. Sen står det i Filipperbrevet 4:13. Allt förmår jag i honom som giver mig kraft. Ser vi det här motsatsförhållandet? Utan honom ingenting. Med honom allting. Och jag vet inte, men ibland så behöver vi stanna upp. Många av er känner pastor Mark Minicello. Han var här och besökte oss för ett antal år sedan. Och han gjorde en liten introduktion i kyrkan i Baltimore och lyssnade på honom. Och då pratade han om hur Kitty, som ni kommer ihåg, Kitty Davis, pastor Kens fru. Han sa så här att hon hade varit inne på något rum på Johns Hopkins sjukhus. Det är ett världskänt sjukhus, jättestort, och alla viktiga människor var samlade där. Alla chefer, alla duktiga, prominenta människor av olika slag. Och hon gick in där med ett papper och sa: jag kände mig bara så liten. Jag kände mig bara så värdelös inför alla dessa viktiga människor. Och så sa pastor Mark så här: egentligen, ur ett andligt perspektiv, så var Kitty den absolut viktigaste personen där. Därför att det spelar ingen roll vilken utbildning jag har, vilken titel jag har, vilket ämbete jag har. Om jag inte är ett Guds barn, om jag inte är frälst, om jag inte har Guds ande boende i mig, då är jag inte viktig på det sättet. Jag är viktig i Guds ögon i bemärkelsen att Gud vill att jag ska bli frälst. Men jag har ingen påverkan i denna världen. Men det har vi om vi är Guds barn, om vi tillhör honom, om vi har lammet i våra hjärtan, om vi upphöjer honom, om vi mediterar på honom. Och jag tänker på det många gånger, liksom, vi är så världsliga. Och när jag menar världslig menar jag inte bara att vi ger oss ut på nattklubbar och allt vad det kan vara, utan jag menar världslig bemärkelsen att vi tänker så naturligt. Vi tänker så naturligt. Vi tänker hela tiden liksom bara på hur saker och ting ska fungera naturligt. Men tänk om vi liksom höjer vår blick bara lite grann och börjar att tänka på lammet. Lammet som blir slaktat före tidens begynnelse. i Guds perfekta plan som han gjorde upp inom sig själv i treenigheten. Lammet som vid en tidpunkt efter att Israel hade förberetts i generationer med att slakta sina lamm, helt plötsligt framträder det eviga lammet i tiden och fullbordar verket och uttalar orden på korset. Det är fullbordat. Och nu är han upphöjd i himlen. Nu är han in på faderns högra sida. Och runt honom finns alla människor tillbedjande till honom. Och han bor i våra hjärtan. Och vilken liksom skillnad, vilket steg vi tar. Först liksom bara, wow. Åh, vi är överväldigade av livets detaljer. Hur ska det här gå? Hur ska det här lösa sig? Hur ska det bli ordning på det här? Och vi funderar och vi funderar och vi fungerar. Funderar. Och sen så börjar vi att tänka på lammet. Och helt plötsligt är vi i en helt annan dimension. Och Gud kommer in. Och vi inser att våra till synes ganska begränsade liv, jag menar rent världsligt, mänskligt, är egentligen väldigt viktiga. Vi har en väldigt viktig funktion att fylla. Vi är en unik del i Kristi kropp. Första Korinthierbrevet 12:27 står det att vi är lemmar var och en på ett unikt sätt. Och där är vi idag. Där är vi idag. Och vi funderar på lammet. Vi har våra tankar inte på det som är på jorden, utan det som är i himlen. I Kolosserbrevet 3:1-2. Och där får vi vara idag. Och det är där som jag tror att vi får en uppenbarelse om vem lammet är. Och när vi får det, då går vi också framåt. Och det är det vi vill. Vi vill gå framåt. Jag tänker på hur vi många gånger har kört fast. Vi står på en och samma plats. Vi kan inte se längre än, som man säger, näsan räcker. Och om man inte då är Pinocchio efter att han har ljugit, så är det inte speciellt långt. Men vi behöver verkligen ha en uppenbarelse om vem Guds lamm är. Vem han är för oss, i oss och vi i honom. Amen.